From the conference center at Temple Square.
Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu söndagens eftermiddagsmöte från den 189:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, med tal av kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken under det här mötet står Tabernacle Choir at Temple Square. Denna utsändning tillhandahålls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftlig tillstånd är förbjuden.
President Henry B. Eyring, second counselor in the first presidency of the church, will conduct this session.
President Henry B. Eyring, andra rådgivare i kyrkans första presidentskap, leder det här mötet.
Brothers and sisters, we welcome you to the
Bröder och systrar. Vi välkomnar er till söndagens eftermiddagsmöte av den 189:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. President Russell M. Nelson, som presiderar vid konferensen, har bett mig leda det här mötet. Vi hälsar kyrkans medlemmar och vänner överallt som deltar i konferensen via radio, television, internet eller satellitöverföring. För musiken under mötet står Tabernacle Choir at Temple Square under ledning av Mac Wilberg och Ryan Murphy, med Bonnie Goodliff och Linda Margetts vid orgeln. Kören inleder mötet med att sjunga Ljuvligt det är, min Herre Gud. Inledningsbön får vi sedan av äldste Taniela B. Vakolo i de 70:s kvorum.
Thank you. Our eternal Father in heaven.
Vår evige Fader i himlen. Vi böjer våra huvuden med tacksamma hjärtan när vi samlas tillsammans denna tid. Detta sista möte under generalkonferensen. Vi är tacksamma, Fader, för din perfekta plan och för din fullkomlige son och hans förlossning. Vi tackar dig, Fader, för denna kyrka som är namngiven efter din älskade son. Vi är tacksamma för profeter och apostlar som fortsätter att undervisa oss och betjäna oss. Vi ber för dem och deras älskade familjer och de andra som betjänar oss under detta möte, inklusive kören, och för dem av oss som är villiga att ändra oss. Ber vi att du ska hjälpa oss att göra så. Och det som behöver läkande och tröst, att du ska välsigna dem med din ande. Vi tackar dig igen, älskade Fader, och vi älskar dig. Det är vår ödmjuka bön. I Jesu Kristi namn. Amen.
The choir will now favor us with...
Kören kommer nu sjunga Kommen till Herren. Efter sången får vi höra från president Dallin H. Oaks, första rådgivare i första presidentskapet. Efter honom talar äldste Juan Pablo Villar i de 70 kvorum, äldste Garrett W. Gong i de 12 apostlarnas kvorum talar sändan till oss.
In mortality we are subject to the laws of man.
Under jordelivet är vi underkastade människors lagar och Guds lagar. Jag har haft den ovanliga erfarenheten att döma allvarliga förbrytelser under båda dessa lagar. Tidigare som domare vid Utahs högsta domstol och nu som medlem i första presidentskapet. Kontrasten jag har upplevt mellan människors och Guds lagar har gjort att jag så mycket mer har uppskattat att Jesu Kristi försoning är verklig och mäktig. Under människors lagar kan en person som är skyldig till de allvarligaste av brott dömas till livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning. Men det är annorlunda under vår kärleksfulla himmelske faders barmhärtiga plan. Jag har sett att samma synder kan bli förlåtna under jordelivet tack vare vår frälsares försoningsoffer för alla de som har ett förkrossat hjärta och en botfärdig ande. Kristus återlöser och hans försoning är verklig. Vår frälsares kärleksfulla medkänsla uttrycks i den fina salmen som kören just framförde. Kom, kom till Herren, han ska dig höra. Vandrar du än av bojorna tyngd, hans djupa, varma kärlek ska göra mörkaste natten till dag. Jesu Kristi försoningsoffer öppnar porten så att alla människor ska kunna omvända sig och komma till honom. Almas bok talar om omvändelse och förlåtelse även för dem som hade varit ett ogudaktigt och blodtörstigt folk. Mitt budskap idag är ett hoppets budskap för oss alla, även för dem som har förlorat sitt medlemskap i kyrkan genom uteslutning eller namnborttagning. Vi är alla syndare som kan bli renade genom omvändelse. Att omvända sig från synd är inte lätt, sa Elster Russell M. Nelson i en tidigare generalkonferens. Men belöningen är värd priset. Omvändelse börjar med vår frälsare och är en glädje, inte en börda. Under julandakten förra december sa president Nelson: sann omvändelse är inte en engångsföreteelse. Det är en helig förmån som inte har något slut. Den är grundläggande för att vi ska utvecklas och känna frid, tröst och glädje. Några av de största lärdomarna om omvändelse finns i Almas predikningar i Mormons bok till medlemmar i kyrkan, om vilka han senare sa hade befunnit sig i ett tillstånd av stor otro, upphöjda i högmod och med hjärtan fästa vid rikedomar och världens fåfängligheter. Var och en av medlemmarna i den här återställda kyrkan har mycket att lära av Almas inspirerande undervisning. Vi börjar med tro på Jesus Kristus, eftersom det är han som kommer för att ta bort världens synder. Vi måste omvända oss, ty som Alma lärde, om ni inte omvänder er kan ni på inget sätt ärva himmelriket. Omvändelse är en nödvändig del av Guds plan. Eftersom alla skulle komma att synda i jordelivet och skäras av från Guds närhet kunde människan inte bli frälst utan omvändelse. Det här har undervisats om sedan begynnelsen. Herren befallde Adam: lär därför dina barn att alla människor överallt måste omvända sig, annars kan de på intet sätt ärva Guds rike, ty intet orent kan vistas där eller vistas i hans närhet. Vi måste omvända oss från alla våra synder, allt det vi gjort eller inte gjort som är i strid mot Guds bud. Ingen är undantagen. Bara igår kväll så gav president Nelson en uppmaning: bröder, vi måste alla omvända oss. För att bli renade genom omvändelse måste vi överge våra synder och bekänna dem för Herren och för hans jordiska domare där så krävs. Alma lärde att vi måste också göra rättfärdighetens gärningar. Allt det här är en del av den flitigt använda andliga uppmaningen att komma till Kristus. Vi måste ta del av sakramentet varje sabbatsdag. I den förrättningen så ingår vi förbund och tar emot välsignelser som hjälper oss att övervinna alla gärningar och önskningar som hindrar oss från att nå den fullkomlighet som vår frälsare uppmanar oss att uppnå. När vi avstår från all ogudaktighet och älskar Gud av all vår förmåga, allt vårt sinne och all vår styrka, så kan vi bli fullkomliga i Kristus och bli heliggjorda genom utgjutelsen av hans blod för att förbli heliga och obefläckade. Vilket löfte, vilket mirakel, vilken välsignelse. En avsikt med Guds plan för det här jordelivet är att pröva oss för att se om vi kommer att göra allt vad Herren vår Gud befaller oss. Som en del av planen är vi ansvariga inför Gud och hans utvalda tjänare. Och den ansvarigheten inbegriper både jordiska och gudomliga domar. I Herrens kyrka förkunnas jordiska domar för medlemmar eller blivande medlemmar för ledare som söker gudomlig vägledning. Det är deras ansvar att döma personer som vill komma till Kristus och ta emot kraften i hans försoning på förbundsstigen mot evigt liv. Jordiska domar avgör om en person är redig för dop. Är personen värdig en rekommendation att besöka templet? Har personen som har fått sitt namn borttaget från kyrkans uppteckningar omvänt sig tillräckligt genom Jesu Kristi försoning för att återupptas genom dop? När en jordisk domare som kallats av Gud ger klartecken att en person kan framskrida, till exempel få sina tempelförmåner, signalerar han inte att den personen är fullkomlig och han ger inte förlåtelse för några synder. Äldste Spencer Kimball lärde att efter det jordiska frånträdet av bestraffning måste personen i fråga också från himlens Gud söka och tillförsäkra sig en slutlig omvändelse. Och endast han kan frikänna. Och om obotfärdiga människor inte omvänder sig från syndiga gärningar och önskningar före den yttersta domen, så förblir de orena. Denna yttersta ansvarighet som omfattar omvändelsens slutgiltiga reningseffekt är en sak mellan oss och Gud. Den dom som oftast beskrivs i skrifterna är den yttersta domen som följer på uppståndelsen. Många skriftställen förklarar att vi alla ska stå inför Guds domstol och dömas efter de gärningar som utförts i den dödliga kroppen. Alla kommer att dömas efter sina gärningar och enligt sina hjärtans önskemål. Syftet med den här yttersta domen är att avgöra om vi har uppnått det som Alma beskrev som en mäktig hjärtats förändring, genom vilken vi blivit nya skapelser som inte längre har någon benägenhet att göra ont utan att ständigt göra gott. Den som slutligen avgör detta är vår frälsare Jesus Kristus. Efter hans dom ska vi alla bekänna att hans domar är rättvisa, eftersom han är allvetande och därför har fullkomlig kunskap om alla våra gärningar och önskningar, både de rättfärdiga och de som vi omvänt oss från och de orättfärdiga eller de vi inte omvänt oss från eller övergett. Skrifterna beskriver processen i den här yttersta domen. Alma lär att vår Guds rättvisa kräver att allt ska återställas till sin rätta ordning i uppståndelsen. Det betyder att om deras gärningar har varit goda i detta liv och om deras hjärtans önskningar har varit goda, skall de på den yttersta dagen återställas till det som är gott. På samma sätt Om deras gärningar eller deras önskningar är onda, skall de återställas till dem, till deras fördärv. Och på liknande sätt lärde profeten Jakob att vid yttersta domen ska de som är rättfärdiga förbli rättfärdiga och de som är orena ska förbli orena. Det här är processen innan det som Moroni kallar den stora Jehovas behagliga skrank. Han som är den eviga domaren över både levande och döda. För att se till att vi är rena inför Gud måste vi omvända oss före den yttersta domen. Som Alma sa till sin syndaktige son, så kan vi inte dölja våra synder för Gud. Och om ni inte omvänder er ska de stå som ett vittnesbörd mot er på den yttersta dagen. Jesu Kristi försoning utgör det enda sättet för oss att uppnå den nödvändiga redningen genom omvändelse. Och det här jordelivet är vår tid att göra det. Även om vi får lära oss att en viss omvändelse kan ske i andevärlden, är det inte lika säkert. Äldste Melvin J. Ballard sa: det är mycket lättare att övervinna synd och tjäna Herren när både kött och andar är förenade till ett. Det här är tiden då människan är mer formbar och mottaglig. Det här livet är tiden för omvändelse. När vi omvänder oss så har vi Herrens försäkran om att våra synder, våra gärningar och önskningar ska bli renare. Och vår barmhärtiga yttersta domare kommer inte längre ihåg dem. Renade genom omvändelse är vi alla kvalificerade för evigt liv. Vilket enligt kung Benjamin är att vistas hos Gud i ett tillstånd av oändlig lycka. Som en annan del av Guds återställelseplan återställer uppståndelsen allt till sin rätta och fullkomliga form. Det inbegriver fullkomnandet av alla våra fysiska åkommor och missbildningar som vi har drabbats av under jordelivet. Bland annat under födseln eller genom trauma eller sjukdom. Renar den här återställelsen också oss från våra oheliga eller oövervunna begär och beroenden? Så kan det inte vara. Vi vet genom nutida uppenbarelse att vi blir dömda för det vi längtar efter, såväl som för våra gärningar, och att till och med våra tankar kommer att döma oss. Vi får inte uppskjuta vår omvändelsesdag tills döden. Det lär Amalek oss. Eftersom samma ande som var i besittning av vår kropp i det här livet, vare sig Herrens eller djävulens, har makt att ta kroppen i besittning i den eviga världen. Vår frälsare har makten och står redo att rena oss från allt ont. Nu är tiden inne att söka hans hjälp och omvända oss från våra onda eller opassande begär och tankar för att bli rena och redo att stå inför Gud vid den slutliga domen. Guds kärlek till oss genomsyrar hans plan och alla hans bud, vilket är det mest begärliga av allt och den mest glädjande för själen. Profeten Jesaja betygade även för de ogudaktiga att när de vänder om till Herren så ska han förbarma sig, för han vill gärna förlåta. Alma sa: se, han sänder en inbjudan till alla människor. Ty barmhärtighetens armar är utsträckta mot dem. Den uppstående Herren sa till nyfeterna: se, min barmhärtighets arm är utsträckt mot er, och den som kommer tar jag emot. Genom dessa och många andra skriftliga lärdomar så vet vi att vår kärleksfulla frälsare öppnar famnen för att ta emot alla män och kvinnor på de kärleksfulla villkor som han har fastställt för att vi ska kunna få de största välsignelserna som Gud har åt sina barn. Tack vare Guds plan och Jesu Kristi försoning vittnar jag med ett fullkomligt klart hopp om att Gud älskar oss och vi kan bli renare genom omvändelsens process. Vi har blivit lovade att om vi alltså strävar framåt, mättar oss med Kristi ord och håller ut intill änden, så säger Fadern, ni ska få evigt liv. Må vi alla göra så, är min vädjan och bön i Jesu Kristi namn. Amen.
I'm grateful for the blessing of having a physical body.
Jag är tacksam för välsignelsen av en fysisk kropp som är en fantastisk gåva från vår fader. Kroppen har över 600 muskler. Många muskler kräver träning för att vara i form och klara av våra dagliga aktiviteter. Vi kan lägga en mycket mental ansträngning på att läsa om våra muskler, men om vi tror att det gör dem starkare kommer vi att bli mycket besvikna. Våra muskler växer bara när vi använder dem. Jag har kommit att inse att andliga gåvor fungerar på samma sätt. De behöver också tränas för att växa. Den andliga gåvan tro är inte bara en känsla eller sinnesstämning. Det är en princip för handling som i skrifterna ofta syns tillsammans med värdet utöva. Precis som att läsa och lära sig om muskler inte är tillräckligt för att bygga muskler, är att läsa och lära sig om tro utan att lägga till handling otillräckligt för att bygga upp tron. När jag var 16 kom min äldste bror Ivan, som då var 22 år, hem en dag och berättade en nyhet för familjen. Han hade bestämt sig för att döpas in i Jesu Kristi kyrka sista dagars heliga. Våra föräldrar såg på honom lite skeptiskt, och jag minns att jag inte riktigt förstod vad det var som pågick. Ett år eller senare gav oss ännu en överraskning. Han hade bestämt sig för att gå ut som missionär för kyrkan, och det innebar att vi inte skulle få se honom på 2 år. Jag minns att mina föräldrar inte blev förtjusta över den här nyheten, men jag såg i honom en tydlig beslutsamhet som fick min beundran för honom och beslutet han fattat att växa. Några månader senare, när Ivan verkade som missionär, fick jag tillfälle att planera en semester med några skolkamrater. Vi ville fira att vi gått ut high school och tillbringa några dagar på stranden. Jag skrev brev till min missionärsbror och nämnde mina sommarlovsplaner. Han skrev tillbaka att staden han var i låg på vägen till min destination. Jag tyckte det skulle vara en bra idé att stanna till och besöka honom. Det var inte förrän senare som jag fick veta att missionärer inte ska ta emot besök av familjen. Jag förberedde allt inför resan. Jag minns att jag satt på bussen och tänkte på allt det roliga Ivan och jag skulle göra tillsammans den här vackra soliga dagen. Vi skulle äta frukost, prata, leka i sanden, sola. Härligt, så härligt skulle vi ha det. När bussen kom fram till terminalen såg jag att Ivan stod bredvid en annan ung man och båda hade vit skjorta och slips på sig. Jag steg av bussen, vi kramade om varandra och han presenterade mig för sin kamrat. Utan att spilla en minut till berättade jag för min bror om mina planer för dagen. Men då visste ju inte jag vad Ivan hade planerat. Han såg på mig och sa, visst, visst, sa han. Men först måste vi gå några ärenden. Du kan väl följa med oss? Det gick jag med på i tron att vi skulle ha tid att njuta av stranden efteråt. Den dagen, i över 10 timmar, gick längs gatorna i den stan med min bror och hans kamrat. Jag log mot människor hela dagen. Jag hälsade på människor jag aldrig sett förr. Vi pratade med alla, knackade på främmande dörrar och besökte människor som min bror och hans kamrat undervisade. Under ett sådant besök höll min bror och hans kamrat på att undervisa om Jesus Kristus och frälsningsplanen. Plötsligt blev Ivan tyst en stund och såg på mig. Till min förvåning bad han mig artigt att berätta vad jag tänkte om det som de undervisade om. Det blev tyst i rummet och alla tittade på mig. Med viss svårighet fann jag till slut ord och berättade vad jag kände för frälsaren. Jag visste ju inte om det jag sa var rätt eller fel. Min bror rättade mig inte. Tvärt emot tackade han mig för att jag delat med mig av mina tankar och känslor. Under de här timmarna tillsammans ägnade min bror och hans kamrat inte en minut åt att undervisa bara mig. Och ändå fick jag mer kunskap än jag fått genom alla mina tidigare samtal med honom. Jag bevittnade hur människors ansiktsuttryck förändrades när de tog emot andligt ljus i sina liv. Jag såg hur en del av dem fann hopp i budskapet och fick veta hur man tjänar andra och glömmer sig själv och sina egna önskningar. Jag gjorde det som frälsaren lärde. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv. När jag ser tillbaka inser jag att min tro växte den dagen eftersom min bror gav mig möjlighet att omsätta den i handling. Jag utövade den när vi läste skrifterna, sökte efter människor att undervisa, bar vittnesbörd, tjänade andra och så vidare. Det blev inget solbadande den dagen, men mitt hjärta badade i ljus från himlen. Jag såg inte ens ett enda sandkorn på stranden, men jag kände min tro växa som om den varit ett litet senapskorn. Jag tillbringade inte den soliga dagen som turist, men fick underbara upplevelser, och utan att inse det var jag missionär, utan att ens vara medlem i kyrkan. Tack vare evangeliets återställelse kan vi komma till insikt om hur vår himmelska fader hjälper oss att utveckla andliga gåvor. Det är mer sannolikt att han ger oss tillfällen att utveckla de här gåvorna än bara ger dem till oss utan andlig och fysisk ansträngning. Om vi är inställda på hans andes våglängd lär vi oss identifiera de här tillfällena och sen göra något med dem. Om vi söker efter mer tålamod kan vi upptäcka att vi behöver utöva den under det att vi väntar på svar. Vill vi ha mer kärlek till vår nästa kan vi utveckla den genom att sätta oss bredvid någon ny i kyrkan. På liknande sätt är det med tro. När tvivel uppstår i sinnet krävs det att vi förlitar oss på Herrens löften för att kunna gå framåt. På så sätt tränar vi upp våra andliga muskler och utvecklar dem till en källa till styrka i våra liv. Det här blir troligen inte lätt till att börja med. Och det kan till och med bli en stor utmaning. Herrens ord genom profeten Moroni gäller oss idag. Och om människorna kommer till mig ska jag visa dem deras svaghet. Jag ger människorna svaghet för att de ska kunna bli ödmjuka. Och min nåd är tillräcklig för alla människor som ödmjukar sig inför mig. Ty om de ödmjukar sig inför mig och jag har eller utövar tro på mig, då ska jag göra så att det svaga blir starkt för dem. Jag är tacksam för min bror Ivan, som inte bara berättade för mig om evangeliet, utan indirekt uppmanade mig att efterleva det och inse mina svagheter. Han hjälpte mig tacka ja till mästarens uppmaning, kom och följ mig. Att vandra som frälsaren vandrade, söka som frälsaren sökte och älska som frälsaren älskar oss. Några månader senare, efter min missionärsupplevelse, så bestämde jag mig för att döpas och själv gå ut som missionär. Låt oss säga ja till president Nelsons uppmaning och vara fast beslutna att komma till frälsaren genom att identifiera de muskler som behöver mer andlig aktivitet och börja träna dem. Det här är långdistanslöpning snarare än sprint, sprinterdistans, så glöm inte de där små men ständiga andliga aktiviteterna som stärker dessa viktiga andliga muskler. Om vi vill öka vår tro, så låt oss göra sånt som kräver tro. Jag vittnar om att vi är barn till en kärleksfull himmelsk fader. Hans son Jesus Kristus älskar oss. Han kom till den här världen för att visa oss vägen och gav sedan frivilligt sitt liv för att ge oss hopp. Frälsaren uppmanar oss att följa hans fullkomliga exempel, att utöva vår tro på honom och hans försoning och att utöka alla de andliga gåvor som vi har blivit välsignade med. Han är vägen. Detta är mitt vittnesbörd. I Jesu Kristi namn. Amen.
Dear brothers and sisters, have you ever had trouble?
Kära bröder och systrar, har ni någonsin haft svårt att somna och försökt räkna låtsasfår? Medan fluffiga får hoppar över ett staket räknar man 1, 2, 3, 245, 246, 657, 658. För min del blir jag inte sömn av att räkna får. Jag oroar mig över att missa eller tappa bort ett, och det håller mig vaken. Tillsammans med herdepojken som blev kung betygar vi: Herren är min herde, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Under den här påskhögtiden firar vi den gode herden, som också är Guds lam. Av alla hans gudomliga titlar är inga andra lika ömsinta eller talande. Vi lär oss mycket av vår frälsares hänvisningar till sig själv som den gode herden och av profetiska vittnesbörd om honom som Guds lam. Dessa roller och symboler kompletterar kraftfullt varandra. Vem kan bättre bistå varje dyrbart lam än den gode herden? Och vem kan bättre vara vår gode herde än Guds lam? Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, och Guds enfödde son gav sitt liv i villig lydnad till sin fader. Jesus vittnar: jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Jesus hade makt att ge sitt liv och makt att ta det tillbaka. Förenad med sin fader välsignar frälsaren oss på ett unikt sätt, både som vår gode herde och som Guds lam. Som vår gode herde kallar Jesus Kristus på sina form med sin röst och i sitt namn. Han söker efter och samlar oss. Han undervisar om hur man tjänar i kärlek. Låt oss gå igenom dessa tre teman och börja med att han kallar på oss med sin röst och i sitt namn. För det första kallar vår gode herde på sina får och nämner dem vid namn. De känner hans röst, och i sitt eget namn, vilket namn är Kristus, kallar han er. När vi med ärligt uppsåt försöker följa Jesus Kristus kommer inspiration till att göra gott, till att älska Gud och tjäna honom. När vi studerar, begrundar och ber, och när vi regelbundet förnyar sakramentet och tempels förbund, och när vi inbjuder alla att komma till hans evangelium och förrättningar, hörsammar vi hans röst. I vår tid råder president Russell M. Nelson oss att kalla den återställda kyrkan vid det namn som Jesus Kristus uppenbarade: Jesu Kristi kyrka av sista dagars helige. Herren sa: vad ni än gör ska ni därför göra i mitt namn. Därför ska ni kalla kyrkan efter mitt namn, och ni ska åkalla fadern i mitt namn, så att han välsignar kyrkan för min skull. Över hela världen, i våra hjärtan och hem, åkallar vi Fadern i Jesu Kristi namn och är tacksamma för de generösa välsignelserna av vår hemcentrerade och av kyrkan understödda evangeliestudier, gudstyrkan och sunda familjeaktiviteter. För andra söker den gode herden efter oss och samlar oss till sin jord. Han frågar, om någon av er har 100 får och förlorar ett av dem, lämnar han då inte det 99 i öknen och går ut efter det förlorade tills han finner det? Vår frälsare sträcker sig till den enskilde och till det 99, ofta på samma gång. I vårt tjänande uppskattar vi de 99 som är ståndaktiga och orubbliga, samtidigt som vi längtar efter att den enskilde som har gått vilse, vår Herre söker efter och räddar oss från alla orter, från jordens fyra hörn. Han samlar oss genom ett heligt förbund och sitt sonande blod. Vår frälsare sa till sina nytestamentliga apostlar, jag har också andra får som inte hör till den här follan. Och på den amerikanska kontinenten vittnade den uppståndne Herren för Lehis förbundsbarn, ni är mina får. Och Jesus sa att även andra får skulle få höra hans röst. Vilken välsignelse Mormons bok är, som ännu ett testamente som vittnar om Jesu Kristi röst. Jesus Kristus ber kyrkan att ta emot alla som hör hans röst och håller hans bud. Kristi lära innefattar dop i vatten och med eld och med den helige anden. Nefi frågar, och om nu Guds lamm, han som är helig, behöver döpas i vatten för att uppfylla all rättfärdighet. Och hur mycket mer behöver då inte vi som är oheliga döpas? Ja, i vatten. Idag vill frälsaren att det vi gör och de människor vi inbjuder andra att komma och följa honom. Kom och finn kärlek, läkedom, sammanhang och förbundsgemenskap i honom och i Guds heliga tempel, där heliga frälsande förrättningar kan välsigna alla släktens generationer och på så vis samla Israel på båda sidor om slöjan. För det tredje, som Israels herde visar Jesus Kristus hur herdar i Israel tjänar i kärlek. När vår Herre frågar om vi älskar honom, liksom han frågade Simon Petrus, bönfaller han, för mina lamm på bete, var en herde för mina får på bete. Herren lovar att när hans herdar för hans lamm och får på bete, ska de som är i hans jord aldrig mer behöva vara rädda eller modlösa, och ingen av dem ska saknas. Vår gode herde varnar herdarna i Israel för att somna och för att skingra eller vilseleda fåren och för att söka sin egen fördel. Guds herdar ska stärka, bota och förbinda de sårade, föra tillbaka de som gått vilse, söka upp de förlorade. Herren varnar för lejda herdar som inte bryr sig om fåren och för falska profeter som kommer till er i fårakläder men i sitt inre är rovlystna vargar. Vår gode herde gläder sig när vi utövar personlig handlingsfrihet avsiktligt och med tro. De som är i hans jord ser till vår frälsare med tacksamhet för hans försoningsoffer. Vi sluter förbund att följa honom, inte passivt, blint eller fåraktigt, utan med en önskan att av hela vårt hjärta och förstånd älska Gud och vår nästa, bära varandras bördor och glädjas med varandra. Liksom Kristus villigt tillägnade Fadern sin vilja, tar vi vördnadsfullt på oss hans namn. Vi vill gärna delta i hans verk och samla in och betjäna alla Guds barn. Bröder och systrar, Jesus Kristus är vår fullkomlige herde, eftersom han har gett sitt liv för fåren och nu är uppstånden i härlighet. Är Jesus Kristus också Guds fullkomliga lamm. Guds offerlamm som har förebådats från begynnelsen. Ängeln sa till Adam att hans offer var en sinnebild för offret av faderns enfödde, vilket inbjuder oss att omvända oss och åkalla Gud i sonens namn evinnerligen. Fader Abraham, som upprättade förbundsvälsignelser för alla folk på jorden, upplevde vad det innebär att offra sin enfödde son. Isak sa det till sin far Abraham: Far, han svarade, jag är här, min son. Och han sade: Vi har eld och ved, men var är lammet? Abraham svarade: Min son, Gud kommer att utse åt sig lammet till brännoffret. Apostlar och profeter förutsåg och gladdes över Guds lams förutordinerade uppdrag. Johannes i den gamla världen och Nefi i den nya världen vittnade om Guds lam, ja, den evige faderns son och världens återlösare. Abinadi vittnade om Jesu Kristi försoningsoffer. Vi har alla gått vilse som får. Vi har alla vänt oss till vår egen väg och Herren har på honom lagt allas vår ondska. Alma kallade Guds stora sons stora och sista offer en sak som är viktigare än allt annat. Alma uppmuntrar oss: Tro på Guds lam, kom och frukta inte. En kär vän berättade hur hon fick sitt dyrbara vittnesbörd om Jesu Kristi försoning. Under sin uppväxt trodde hon att synd alltid förde med sig tunga straff som vi måste bära själva. Hon vädjade till Gud om hjälp att förstå hur gudomlig förlåtelse är möjlig. Hon bad om att få veta hur Jesus Kristus kan förlåta dem som omvänder sig. Hur barmhärtigheten kan tillfredsställa rättvisans krav. En dag besvarade hennes bön genom en andlig omvandlande upplevelse. En desperat ung man kom springande ur en livsmedelsbutik bärandes på två kassar stulen mat. Han sprang ut på en livligt trafikerad gata, jagad av butikschefen som fångade honom och började skrika och slåss. Istället för att fördöma den rädda unge mannen som tjuv fylldes min vän plötsligt av en stor medkänsla med honom. Utan rädsla eller oro för sin egen säkerhet gick hon fram till de två grälande männen. Hon hörde sig själv säga: Jag betalar för maten. Snälla, släpp honom. Låt mig betala för maten. Manad av den heliga anden och fylld med en kärlek som hon aldrig tidigare hade känt, sa min vän: Det enda jag ville göra var att hjälpa och rädda den unge mannen. Min vän sa att hon började förstå Jesus Kristus och hans försoning. Hur och varför Jesus Kristus med ren och fullkomlig kärlek villigt offrade sig för att bli hennes frälsare och återlösare, och varför hon ville att han skulle vara det. Inte undra på att vi sjunger: Herden den gode dem söker, söker det errande lamm. Trofast han söker och finner, sluter dem ömt i sin famn. Som Guds lam vet vår frälsare när vi känner oss ensamma, försvagade, osäkrade eller rädda. I en syn såg ni för Guds lams kraft falla över de heliga i lammets kyrka och över Herrens förbundsfolk. Även om de var spridda över hela jordens yta var de beväpnade med rättfärdighet och med Guds kraft i stor härlighet. Där löftet om hopp och tröst gäller även vår tid. Är du den enda medlemmen i kyrkan, i din släkt, på skolan, arbetsplatsen eller orten? Känns din gren ibland liten eller isolerad? Har du flyttat till en ny plats, kanske med främmande språk eller traditioner? Kanske dina livsomständigheter har förändrats och du nu står inför saker som du aldrig trott var möjliga? Vår frälsare försäkrar oss, vilka vi än är, oavsett våra omständigheter, att han med Jesajas ord samlar lammen i sina armar och bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren fram. Bröder och systrar, Vår gode herde kallar oss på oss med sin röst och i sitt namn. Han söker efter, samlar in och kommer till sitt folk. Genom sin levande profet och var och en av oss inbjuder han alla att finna frid, syfte, läkedom och glädje i fullheten av hans återställda evangelium och på hans förbundstig. Genom sitt exempel undervisar han Israels herdar om att tjäna i hans kärlek. Som Guds lam var hans gudomliga uppdrag förutordinerat och något som apostlar och profeter gladdes över. Hans försoning oändlig och evig är central för lyxalighetsplanen och syftet med skapelsen. Han försäkrar oss, oavsett våra omständigheter, att han bär oss i sin famn. Kära bröder och systrar, må vi önska att vara Guds och lammets ödmjuka efterföljare, så att vi kanske en dag får våra namn skrivna i livets bok som tillhör lammet och kan sjunga lammets sång och bli inbjudna till lammets måltid. Som både herde och lamm kallar han, kom tillbaka till den sanna kunskapen om er återlösare och er store och sanne herde. Han lovar. Han lovar att om vi genom hans nåd kan bli fullkomna i Kristus och att vi vittnar om hans fullkomliga namn i Jesu Kristi namn. Amen.
Församlingen sjunger nu med kören Folk och nationer hör himlens röst, nummer 181 i Svenska psalmboken. Efter sången får vi höra från äldste David av Bednar genom 12 apostlarnas kvorum. Efter honom talar äldste Kyle S. McKay i de 70s kvorum. Äldste Ronald R. Rusband i de 12 apostlarnas kvorum talar sedan till oss.
This is the 189th annual.
Det här är den 189:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
The programs and activities of the Church of Jesus Christ.
Programmen och aktiviteterna i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga blir allt mer hemcentrerade med stöd av kyrkan, vilket visar sig i de justeringar som tillkännagetts under de senaste generalkonferenserna. President Russell M. Nelson har gett oss rådet. Det kommer mycket mer. Ät era vitaminer. Få tillräckligt med sömn. Det kommer att bli spännande. Jag ber om den heliga andens hjälp när vi nu tillsammans ser på flera grundläggande följder av dessa fortgående justeringar i Herrens återställda kyrka. Elder Craig C. Christensen och jag var kamrater nyligen i en konferens för prästerumsledare, och han använde två enkla frågor för att betona principen att bli hemcentrerad med stöd av kyrkan. Han föreslog att vi istället för att komma hem från kyrkans möten på söndagen och fråga vad lärde du dig om frälsaren och hans evangelium idag i kyrkan? Under kyrkans möten borde vi fråga vad lärde du dig om frälsaren och hans evangelium den här veckan i hemmet? Rätt iakttagande av sabbatsdagen, det nya studiematerialet och det justerade mötesschemat hjälper oss att lära oss i evangeliet både i hemmet och i kyrkan. Varje medlem i Jesu Kristi kyrka sista dagars heliga har ett enskilt ansvar att lära sig om och leva efter Herrens undervisning och att av vederbörlig myndighet ta emot frälsningens och upphöjelsens förrättningar. Vi bör inte förvänta oss att kyrkan som organisation ska lära oss eller säga till oss allt vi behöver veta och göra för att bli hängivna lärjungar och tappet uthärda in till änden. Snarare är det vårt personliga ansvar att lära oss vad vi behöver lära oss. Leva på det sättet vi bör leva och bli den som mästaren vill att vi ska bli. Och våra hem är den bästa platsen för att lära, leva och bli. Som barn lärde sig Joseph Smith om Gud av sin familj. Josefs ansträngningar att upptäcka Guds vilja för honom gjorde att han sökte efter sanningen bland många kristna kyrkor, flitigt begrundade skrifterna och innerligt bad till Gud. När den unge Joseph Smith kom hem från den heliga lunden direkt efter att fadern och sonen visat sig för honom var det hans mor som talade med honom först. När han lutade sig mot eldstaden frågade hans mor vad som fattades honom. Josef svarade: bekymra dig inte, allt är väl, jag mår bra. Sen sa han till sin mor: jag har för egen del fått veta. Josefs upplevelse ger oss ett mäktigt mönster för lärande som var en av oss bör ta efter. Vi behöver också för egen del få veta. Det övergripande syftet med vår himmelske faders plan är att hans barn ska bli som han. Därför ger han oss nödvändiga tillfällen att växa och utvecklas. Vår beslutsamhet att lära och leva efter sanningen är allt viktigare i en värld som är i uppror och allt mer förvirrad och ond. Vi kan inte förvänta oss att vi bara för att vi går till kyrkans möten och deltar i programmen ska få all den andliga uppbyggelse och allt det andliga skyddet vi behöver för att kunna stå emot på den onda dagen. Föräldrar har ett heligt ansvar att uppfostra sina barn i kärlek och rättfärdighet. Kyrkans inspirerade ledare, lärare och aktiviteter hjälper enskilda och familjer att växa andligen. Men om vi alla behöver hjälp, även om vi alla behöver hjälp att sträva framåt på förbundsstigen, ligger det yttersta ansvaret för att utveckla andlig styrka och uthållighet på oss själva. Kom ihåg hur Nefi, profeten Lehis son, önskade se, höra och själv veta genom den heliga andens kraft det som hans far lärt sig av synen om livets träd. Nefi behövde uppenbarligen och välsignades i sin ungdom av sina goda föräldrars exempel och undervisning. Men precis som Joseph Smith längtade han efter att lära och för egen del få veta. Om allt som du eller jag vet om Jesus Kristus och hans återställda evangelium består av det som andra personer lär eller säger oss? Har vi byggt vårt vittnesbörd om honom och hans underbara sista dagars verk på sanden? Vi kan inte uteslutande lita till andras ljus och kunskap om evangeliet eller låna det av dem. Inte ens av dem som vi älskar och litar på. Det är talande att profeten Joseph Smith lärde att varje sista dagars helig själv måste förstå Guds avsikter och ändamål med att vi kom till världen. Om vi kunde läsa och förstå allt som skrivits från Adams dagar om människans förhållande till Gud och änglar i en tillkommande värld, skulle vi ändå veta mycket lite om det. Att läsa om andras upplevelser eller de uppenbarelser som getts dem kan aldrig ge oss en vittomfattande åsikt om vårt tillstånd och sanna förhållande till Gud. Kunskap om detta kan endast erhållas genom erfarenhet medelst de förrättningar Gud satt fram för det ändamålet. Att ge enskilda och familjer möjlighet att nå detta stora andliga mål är en av de grundläggande orsakerna till att programmen och aktiviteterna i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga blir allt mer hemcentrerade med stöd av kyrkan under just denna del av tidernas fullbordans utdelning. Låt mig sammanfatta några följder av att evangelielärandet blir allt mer hemcentrerat med stöd av kyrkan. Den främsta missionärskolan ligger i våra hem. Sekundära missionärskolor ligger i Provo, Manila, Mexico City och på andra platser. Våra mest lärorika söndagsskolelektioner bör ske under enskilda studier och studier med familjen där vi bor. Nyttiga men sekundära söndagsskolelektioner hålls i våra möteshus. Släktforskningscentren finns nu i våra hem. Ytterligare stöd för släktforskning finns också att få i våra möteshus. Nödvändiga tempelförberedande lektioner sker i våra hem. Viktiga men sekundära tempelförberedande lektioner kan också periodvis hållas i våra möteshus. Att vi gör våra hem till fristäder där vi kan stå på heliga platser är väsentligt i denna sista tid. Och hur viktigt hemcentrerat lärande med stöd av kyrkan än är för vår andliga styrka och vårt andliga skydd idag, kommer det att vara än mer livsviktigt i framtiden. Jag ber er begrunda hur principen hemcentrerat med stöd av kyrkan kan tillämpas på våra personliga förberedelser inför och värdighet att ta emot heliga förrättningar och förbund i Herrens hus. Tempelförberedelse är sannoliken mest effektiv i våra hem. Men många medlemmar i kyrkan är osäkra på vad det är passande att man säger eller inte säger om tempelupplevelsen utanför templet. President Ezra Taft Benson beskrev varför denna osäkerhet finns. Templet är en helig plats och templets förrättningar är av helig karaktär. På grund av dess helighet tvekar vi ibland att säga något om templet till våra barn och barnbarn. Till följd därav utvecklar många inte någon verklig önskan att komma till templet. Eller så kommer de dit otillräckligt förberedda för de förpliktelser och förbund som de träder in i. Jag tror att en rätt förståelse eller bakgrund är till enorm hjälp när det gäller att förbereda våra ungdomar för templet och ingjuter i dem en önskan att söka sina prästadöms välsignelser precis som Abraham gjorde. Två grundläggande riktlinjer kan hjälpa oss uppnå den rätta förståelsen som president Benson betonade. Riktlinje 1. Eftersom vi älskar Herren bör vi alltid tala om hans heliga hus med vördnad. Vi bör inte avslöja eller beskriva de speciella symboler som hör till förbunden vi ingår under heliga tempelceremonier. Inte heller bör vi samtala om den heliga information som vi specifikt lovar i templet att inte avslöja. Riktlinje 2. Templet är Herrens hus. Allt i templet riktar oss mot vår frälsare Jesus Kristus. Vi kan samtala om de grundläggande syftena med och läran och principerna bakom templets förrättningar och förbund. President Howard W. Hunter gav oss rådet: låt oss berätta för våra barn om de andliga känslor vi erfar i templet. Låt oss också undervisa dem med större allvar och mer obesvärat om det som är lämpligt att berätta om syftena med Herrens hus. Bröder och systrar, från profeten Joseph Smith till president Russell M. Nelson har det doktrinära syftet bakom templets förrättningar och förbund undervisats i stor utsträckning av kyrkans ledare. Det finns en riklig reservoar av resurser i skrift, ljud, video och andra format för att hjälpa oss att förstå de inledande förrättningarna, begåvningen, vigseln och andra beseglande förrättningar. Information finns också om att följa frälsaren genom att ta emot och hedra förbund och hålla lydnadens lag, offerlagen, evangeliets lag, kyskhetslagen och helgelselagen. Alla kyrkans medlemmar bör bekanta sig med det förträffliga material som finns på temples.churchofjesuschrist.org. President Russell M. Nelson betonade den ytterst viktiga balansen mellan tempelceremoniernas heliga natur och den värdefulla information om tempel som publicerats av kyrkan och som är korrekt, lämplig och offentlig. Han förklarade: jag rekommenderar att medlemmar som ska besöka templet för första gången går igenom uppslagsorden i handledning för skriftstudier som handlar om templet. Till exempel förbund, offer, smörja och templet. Man kan också läsa andra Moseboken kapitel 26-29 och tredje Moseboken kapitel 8. Gamla testamentet, liksom böckerna Mose och Abraham i den kostbara pärlan, betonar tempeltjänstens långa historia och förrättningarnas bestående natur. Så tänk er att er son eller dotter frågar: någon i skolan berättade för mig att man har konstiga kläder på sig i templet. Stämmer det? Det finns en kort video på temples.churchofjesuschrist.org som heter Sacred Temple Clothing. Den här utmärkta resursen förklarar hur människor sedan urminnes tider har använt helig musik, olika former av bön, religiösa kläder fulla av symbolik, gester och ritualer för att uttrycka sina innersta känslor av vördnad för Gud. Kyrkan stöder hemcentrerade förberedelser för templets underbara välsignelser genom grundläggande undervisning och fantastiska resurser som den här videon. Du har stor tillgång till användbar information. När vi strävar efter att vandra i Herrens andes ödmjukhet välsignas vi med att förstå och i våra hem kunna uppnå den nödvändiga balansen mellan det man bör eller inte bör samtala om när det gäller templets heliga förrättningar och förbund. Jag gissar att en del av er kanske undrar om ert evangelielärande faktiskt kan bli hemcentrerat med stöd av kyrkan. Kanske är ni den enda medlemmen i kyrkan i hemmet, eller har en make eller maka som inte stödjer er, eller är ensamstående föräldrar eller lever ensam eller är skild och ni undrar hur dessa principer kan tillämpas på er. Kanske tittar ni som äkta makar på varandra och undrar, klarar vi av det här? Ja, det gör ni. Jag lovar att möjliggörande välsignelser kommer att flöda in i och vara uppenbara i era liv. Dörrar kommer att öppnas. Ljuset kommer att skina. Er kapacitet kommer att utökas så att ni kan framhärda flitigt och tålmodigt. Jag vittnar om att kompenserande välsignelser kommer när vi strävar att uppfylla våra enskilda ansvar att lära och älska Jesu Kristi återställda evangelium. Vi kan i sanning vara förberedda att ta emot allt som är nödvändigt. Det lovar och vittnar jag om i Herren Jesu Kristi namn. Amen.
Several years ago our 5-year-old son came to me and announced, "Dad."
För ett antal år sedan kom vår 5-årige son till mig och sa: "Pappa, jag har kommit på en sak. Jag har kommit på att snart för dig är en väldigt länge för mig." När Herren eller hans tjänare säger till exempel "inte många dagar här efter" eller "tiden är inte långt borta", så kan det bokstavligen betyda en livstid eller längre. Hans tidsuppfattning och ofta hans tidsplan skiljer sig från vår. Tålamod är nyckeln. Utan det kan vi varken utveckla eller visa tro på Gud till liv och frälsning. Men mitt budskap idag är att även om vi tålmodigt väntar på Herren, finns det vissa välsignelser som kommer till oss omedelbart. När Alma och hans folk togs till fånga av lamaniterna bad de om befrielse. De blev inte genast befriade, men medan de tålmodigt väntade på att befrias visade Herren sin godhet genom vissa omedelbara välsignelser. Han uppmjukade omedelbart lamaniternas hjärtan så att de inte dödade dem. Han stärkte också Almas folk och lättade deras bördor. När de slutligen befriats färdades de till Sarahemla där de berättade om sin upplevelse för en förbluffad folkskara. Och folket i Sarahemla förundrades, och när de tänkte på Guds omedelbara godhet och hans makt att befria Alma och hans bröder ur träldomen höjde de sina röster och gav tack till Gud. Guds omedelbara godhet kommer till alla som ropar till honom helhjärtat och med ärligt uppsåt. Det gäller också de som ropar i uppriktig förtvivlan. När befrielsen verkar så avlägsen och lidandet förlängt, till och med intensifierat. Så var det för en ung profet som led till bristningsgränsen i en kall, fuktig källare tills han slutligen utbrast: "O Gud, var är du? Hur länge ska din hand hållas tillbaka? Ja, o Herre, hur länge?" Som svar befriade Herren inte omedelbart Josef, men han förkunnade omedelbart frid. Gud ger även omedelbart hopp om slutgiltig befrielse. Oavsett vad, oavsett var, är det i Kristus och genom Kristus som i hoppet och solsken vi skåda omedelbart framför oss. Dessutom har han lovat: "Min nåd ska inte vika från dig." Mer än något annat är Guds kärlek omedelbar. Med Paulus vittnar jag om att ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Inte ens våra synder, även om de kan skilja oss från hans ande under en tid, kan skilja oss från hans ständiga och omedelbara gudomliga faders kärlek. På dessa och andra sätt så välsignar han oss omedelbart. Och nu, för att illustrera de här principerna, vill jag berätta om 2 människors upplevelser vilkas liv står som vittnen om Guds omedelbara godhet. Sedan Emily var i tidiga tonåren hade hon kämpat med drogmissbruk. Experiment ledde till vana och vanan förhärdade slutligen till ett beroende som höll henne fången i årental trots tillfälliga perioder av hälsa. Emily dolde noggrant sitt problem, särskilt efter hon har blivit hustru och mor. Början av hennes befrielse kändes inte alls som en befrielse. Ena stunden genomgick Emily en rutinmässig hälsoundersökning och nästa stund kördes hon i ambulans till ett behandlingshem. Hon började känna panik när hon tänkte på att vara åtskild från sina barn, sin man och sitt hem. Den kvällen, ensam i ett kallt, mörkt rum, kröp Emily ihop på sängen och grät. Hennes förmåga att resonera minskade tills hon slutligen överväldigade av oro, rädsla och det tryckande mörkret i rummet och i hennes själ faktiskt trodde att hon skulle dö den natten, ensam. I det förtvivlade tillståndet hämtade Emily på något sätt styrkan att rulla ner från sängen, ner på knä. Utan att på något sätt förställa sig, som hon ibland hade gjort i tidigare böner, överlämnade hon sig till Herren i förtvivlad vädjan. Käre Gud, jag behöver dig. Snälla, hjälp mig. Jag vill inte vara ensam. Snälla, hjälp mig. Ta mig igenom den här natten. Och omedelbart, precis som han har gjort med Petrus i forna tider, räckte Jesus ut handen och grep tag i hennes sjunkande själ. Ett förundligt lugn, mod, tillförsikt och kärlek kom över Emily. Rummet var inte längre kallt. Och hon visste att hon inte var ensam. Och för första gången sedan hon var 14 år gammal visste hon att allt skulle bli bra. När Emily vaknade för Gud så somnade hon i frid. Och så ser vi att om ni därför omvänder er och inte förhärdar era hjärtan, träder den stora återlösningsplanen omedelbart i kraft för er. Emilys tillfrisknande och slutliga befrielse tog lång tid, månader av behandling, utbildning och rådgivning, under vilka hon stöttades och ibland bars upp av hans godhet. Och denna godhet fortsatte att vara med henne när hon kom till templet med sin make och sina barn för att beseglas tillsammans för evigt. Liksom folket i Zarahemla uttrycker Emily nu tacksamhet när hon tänker på Guds omedelbara godhet och hans kraft att befria henne från träldom. Och nu från en annan modig troendens liv. Den 27 december 2013 tog Alicia Schroeder med glädje emot sina vänner Sean och Charla Chilcote som oväntat dök upp vid hennes ytterdörr. Sean, som också var Alicias biskop, räckte över sin mobiltelefon och sa med allvarlig stämma: Alicia, vi älskar dig. Du måste ta det här samtalet. Alicias man Mario var i andra änden. Han befann sig i ett avlägset område med några av deras barn på en länge efterlängtad snöskoterresa och det hade skett en fruktansvärd olycka. Mario själv var allvarligt skadad och dess 10-åriga son Caleb var borta. När Mario genom tårarna berättade för Alicia om Calebs död så överväldigades hon av en chock och en fasa som få av oss någonsin behöver uppleva. Hon föll ihop och förlamad av vånda kunde hon varken tala eller röra sig. Biskop och syster Chilcote lyfte upp henne snabbt och höll om henne. De grät och sörde djupt tillsammans en stund. Sedan erbjöd sig biskop Chilcote att ge Alicia en välsignelse. Det som hände härnäst är ofattbart om man inte har insikt i Jesu Kristi försoning och Guds omedelbara godhet. Biskop Chilcote la försiktigt händerna på Alicias huvud och började tala med darrande röst. Alicia hörde två saker som om Gud själv hade sagt dem. Först hörde hon sitt namn. Alicia, Susan Schroeder. Sen hörde hon biskopen nedkalla den allsmäktige Gudens myndighet. I det ögonblicket, i själva yttrandet av hennes namn och Guds kraft, fylldes Alicia av en obeskrivlig frid, kärlek, tröst och på något sätt glädje. Och den finns fortfarande kvar hos henne. Naturligtvis sörjer och saknar Alicia, Mario och deras familj fortfarande Caleb. Det är svårt. Och varje gång jag talar med dem så fylls Alicias ögon av tårar när hon berättar hur mycket hon älskar och saknar sin lilla pojke. Och hennes ögon är fortfarande fuktiga när hon berättar hur den store befriaren har stöttat henne genom hela hennes prövning med början i hans omedelbara godhet under hennes djupaste förtvivlan. Och nu fortsättningsvis med det klara hoppet om en ljuv återförening som inte är många dagar borta. Jag inser att livets upplevelse ibland skapar förvirring och turbulens som kan göra det svårt att ta emot, känna igen eller hålla kvar den sortens lättnad som kom till Emily och Alicia. Jag har gått igenom sådana tider. Jag vittnar om att under sådana tider är bara det att vi bevaras en ömsint och kraftfull manifestation av Guds omedelbara godhet. Kom ihåg att det forna Israel slutligen befriades av samma Gud som hade bevarat dem från dag till dag. Jag vittnar om att Jesus Kristus är den store befriaren. Och i hans namn lovar jag att när ni vänder er till honom helhjärtat och med ärligt uppsåt befriar han er från allt som hotar att förminska eller förstöra era liv eller era glädje. Denna befrielse kan dröja längre än ni önskar. Kanske hela livet eller ännu längre. Så för att ni ska få tröst, mod och hopp att upprätthålla och stärka er fram till den slutliga befrielsens dag intygar och vittnar jag om Guds omedelbara godhet. I Jesu Kristi namn. Amen.
My dear brothers and sisters,
as this conference den här konferensen nu når sitt slut, tackar jag vår Fader i himlen för råd, sanningar och uppenbarelser som delats från denna talarstol under dessa två dagar. Vi har undervisats av Guds tjänare som kallats att tala hans heliga ord. Herren har påmint oss i nutida uppenbarelse, antingen genom min egen röst eller mina tjänares röst. Det är detsamma. När jag ser ut över denna församling av heliga och föreställer mig medlemmar som ser generalkonferensen över hela världen, tänker jag på sammankomsten i Mormons bok när Jesus Kristus uppenbarade sig för nefiterna efter sin korsfästelse. Han undervisade dem om evangeliet och uppmuntrade dem sedan. Gå därför till era hem och begrunda det som jag har sagt och be till Fadern i mitt namn så att ni kan förstå. Gå därför till era hem och begrunda. I nästa steg är att ta till sig det som profeterna och kyrkans ledare talat om i detta heliga sammanhang. Hem som har Kristus i centrum är borgar i Guds rike på jorden i en tid då djävulen, som det profeterats, rasar i människobarnens hjärta och hetsar dem till vrede mot det som är gott. Människor har byggt borgar genom historien för att hålla fienden utanför. Oftast fanns dessa borgar i ett vakttorn där väktare, liksom profeter, varnade för hotande styrkor och kommande attacker. Under Utahs tidiga pionjärtid var min farfars far, Thomas Rasband, och hans familj några av de första bosättarna som kom till Heber Valley bland de vackra Wasatchbergen i Utah. År 1859 hjälpte Thomas till att bygga Heber Fort som uppfördes för att skydda dem. Det var en enkel konstruktion av poppelstockar som ställdes bredvid varandra och bildade fortets yttre ramverk. Timmerstugor byggdes inuti fortet med hjälp av den gemensamma trämuren. Konstruktionen gav både säkerhet och trygghet åt dessa pionjärfamiljer när de bosatte sig och dyrkade Herren. Likadant är det med oss. Våra hem är fort mot det onda i världen. I våra hem kommer vi till Kristus genom att lära oss att följa hans bud, genom att studera skrifterna och be tillsammans och genom att hjälpa varandra att stanna kvar på förbundsstigen. Den nya betoningen på den enskildes och familjens studier hemma genom kursmaterialet Kom och följ mig är utformat för att fördjupa vår omvändelse och hjälpa oss att bli mer lika Jesus Kristus. När vi gör det så kommer vi att bli det som Paulus kallade en ny skapelse, med våra hjärtan och själar i samklang med Gud. Vi behöver den styrkan för att möta och avstyra motståndarens angrepp. När vi lever med hängivenhet sprungen ur tro på Jesus Kristus känner vi den heliga andens fridfulla närvaro som leder oss till sanning, inspirerar oss att leva värdiga Herrens välsignelser och vittnar om att Gud lever och älskar oss. Allt detta inom vårt hems borg. Men kom ihåg att våra hem är bara så kraftfulla som den andliga styrkan hos var och en av oss inom dess väggar. President Russell M. Nelson har sagt: i kommande dagar blir det inte möjligt att överleva andligt utan den heliga andens ledande, tröstande och ständiga inflytande. Som Herrens levande profet, siare och uppenbarare i dessa dagar, som väktare på vår borgs Jesu Kristi kyrka av sista dagars heligas torn, ser han vår fiendes framryckningar. Bröder och systrar, vi är i krig med Satan och människornas själar. Slagets gränser drogs i vårt förjordiska liv. Satan och en tredjedel av vår himmelske faders barn vände sig bort från hans löfte om upphöjelse. Sedan dess har motståndarens lakejer kämpat mot de trogna som valde faderns plan. Satan vet att hans dagar är räknade och att tiden tryter. Hur listig och slug han än är så kommer han inte att vinna. Men hans kamp för var och en av oss, våra själar, rasar vidare. Som skydd måste vi bygga en andlig, skyddande borg för våra själar. En borg som den onde inte kan tränga in i. Satan är en lömsk orm som smyger sig in i våra sinnen och hjärtan när vi har sänkt garden, mött besvikelse eller förlorat hoppet. Han lockar oss med smicker, ett löfte om sorglöshet, bekvämlighet eller en tillfällig kick när vi är nedstämda. Han ursäktar stolthet, ovänlighet, oärlighet, missnöje och omoral tills vi slutligen kan bli känslolösa. Anden kan lämna oss. Och på så sätt bedrar djävulen deras själar och leder dem varsamt ned till helvetet. I motsats till det känner vi ofta anden mycket starkt när vi lovsjunger Gud med ord som dessa: vår Gud är oss en väldig borg. Han är vårt vapen trygga. På honom i all nöd och sorg vårt hopp vi vilja bygga. När vi bygger en borg av andlig styrka kan vi undvika motståndarens framryckningar, vända honom ryggen och känna andens frid.
the example of our Lord and Savior.
Vi kan följa vår Herres och Frälsares exempel som när han frestades i öknen sa: gå bort ifrån mig, Satan. Vi behöver alla lära oss av livets erfarenheter hur man gör det. Ett sånt rättfärdigt syfte är väl beskrivet i Mormons bok när överbefälhavare Moroni förberedde nefiterna på att möta anfall från den svekfulla, blodtörstiga och makthungriga Amalekia. Moroni byggde borgar för att skydda nefiterna så att de skulle kunna leva för sin herre, för Herren sin Gud, och så att de skulle kunna upprätthålla det som deras fiender kallade det kristnas sak. Moroni stod fast i tron på Kristus och folket var trofast i att hålla Guds bud och stå emot ondskan. När lamaniterna kom för att strida förvånades de över nefiternas förberedelser och de blev besegrade. Nefiterna tackade Herren sin Gud för hans ojämförliga makt att befria dem ur deras fienders händer. De hade byggt upp borgar för skydd på utsidan och de hade byggt upp tro på Herren Jesus Kristus på insidan, djupt i sina själar. Hur kan vi stärka oss själva i svåra tider så att vi kan göras till redskap i Guds händer att åstadkomma detta stora verk? Låt oss söka svar i skrifterna. Vi är lydiga. Herren befallde Lehi att skicka tillbaka sina söner till Jerusalem för att söka efter upptäckningarna och föra dem hit ned till vildmarken. Lehi ifrågasatte inte. Han undrade inte varför eller hur. Det gjorde inte Nefi heller som svarade: jag ska gå och göra det som Herren har befallt. Handlar vi lika villigt och lydigt som Nefi? Eller är vi mer benägna att ifrågasätta Guds bud så som Nefis bröder gjorde, vars bristande tro till slut vände dem bort från Herren? Lydnad utövad i hjärtats helighet är det som Herren önskar av oss. Vi litar på Herren som sa till Josua när han förberedde sig för att leda israeliterna in i det förlovande landet: var stark och frimodig. Var inte rädd eller förfärad, för Herren din Gud är med dig vart du än går. Josua litade på de orden och rådde folket: helga er, för imorgon ska Herren göra under bland er. Herren delade Jordans vatten och israeliternas 40-åriga vandring i öknen var över. Vi står för sanningen, så som profeten Abinadi i Mormons bok gjorde. Fängslad, förd inför kung Noah och hans onda präster, undervisade Abinadi om de 10 budorden och predikade kraftfullt om att Kristus skulle komma ned bland människobarnen och återlösa sitt folk. Med sin djupa tro utropade han sedan: o Gud, ta emot min själ. Och Abinadi led döden genom eld. Vi ingår och förnyar våra förbund genom att ta sakramentet och besöka templet. Sakramentet är centrala i vår söndagsgudstjänst, då vi får löftet att vi alltid kan ha hans ande hos oss. Med den heliga förrättningen förbinder vi oss att ta på oss Jesu Kristi namn, att följa honom och att axla våra ansvar i hans gudomliga verk så som han gjorde. I templet kan vi lägga åt sidan det som hör till världen och känna Herrens närhet och hans enastående frid. Vi kan fokusera på våra förfäder, vår familj och evigt liv i faderns närhet. Inte undra på att president Nelson i Rom nyligen sa: det goda som detta tempel kommer att föra med sig är oöverskådligt stort. Vi bör ha integritet i allt vi gör. Vi bör utveckla urskiljningsförmåga och disciplin så att vi inte hela tiden måste bestämma oss för vad som är rätt och vad som är fel. Vi bör ta till oss Petrus varning, den fortida aposteln i kyrkan som sa: var nyktra och vakna. Er fiende, djävulen, går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. När vi flitigt stärker våra befästningsverk blir vi lika Jesus Kristus som hans sanna lärjungar med våra själar under hans beskydd. Ert vittnesbörd om Jesus Kristus är er egen borg, er själs skydd. När min farfars far och pionjärerna med honom byggde Heber Fort reste de en stock i taget tills fortet var ordentligt sammanfogat och de hade skydd. Så är det med vittnesbörd. Vi får var och en ett vittnesbörd av den heliga anden när han talar till vår egen ande och undervisar om sanning i hjärtat. När vi lever efter Jesu Kristi evangelium och när vi använder frälsarens försoning och strävar framåt i tro utan att frukta, då är vi skyddade mot motståndarens listiga angrepp. Våra vittnesbörd förenar oss med himlen och vi välsignas med sanningen om allting. Och likt en borg omsluts vi av vår frälsares kärleksarmar. Profeten Ether sa: därför kan var och en som tror på Gud förvisso hoppas på en bättre värld, ja, på en plats på Guds högra sida, vilket hopp kommer av tro och blir ett ankare för människornas själar, vilket gör dem fasta och ståndaktiga, alltid rika på goda gärningar och leder dem till att prisa Gud. Mina kära bröder och systrar, jag välsignar er i att gå framåt med förtröstan på Herren och hans evangelium. Lägg er arm runt den som stapplar och med andens styrka i er, led dem kärleksfullt tillbaka till den andliga skyddande borgen. Försök att likna Jesus i allt ni gör. Sky ondska och frestelser. Omvänd er som vår kära profet uppmanade oss att göra. Ha uppriktiga hjärtan. Var rättrådiga och rena. Visa medkänsla och kristuslik kärlek. Och älska Herren er Gud med en sann lärjungens hängivenhet. Våra vittnesbörd om Jesu Kristi evangelium, våra hem, våra familjer och vårt medlemskap i Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga blir våra egna skyddande borgar som omger oss och beskyddar oss från den ondes makt. Om detta bär jag högtidligt vittne i vår Herres och Frälsares, ja, Jesu Kristi namn. Amen.
At the conclusion of the conference.
Nu i slutet av den här konferensen uttrycker vi djup uppskattning till alla som arbetat så hängivet för att förbereda de här mötena. Vi tackar de som har talat och de som har framfört den upplyftande musiken. Kören sjunger nu för oss I know that my Savior loves me. Följd av vår kära profet, president Russell M. Nelson. Efter hans tal sjunger kören Var när mig varje stund. Avslutningsbönen får vi därefter äldste Claudio R. M. Costa i de 70 kvorum och konferensen avslutas.
My beloved brothers and sisters,
mina älskade bröder och systrar, när vi nu kommer till slutet av den här historiska konferensen tackar vi Herren för hans inspiration och skydd. Budskapen har undervisat och byggt upp oss. Ämnena hade inte tilldelats talarna. De bad var och en om personlig uppenbarelse när de förberedde sina budskap. För mig är det anmärkningsvärt hur väl deras teman tycks passa ihop. När ni studerar dem, sök då efter att förstå vad Herren försöker säga till just er genom sina tjänare. Musiken har varit underbar. Vi är djupt tacksamma för alla musiker som har blandat sina talanger och fört in Herrens ande i varje möte. Och han har välsignat bönerna och de församlade under varje möte. Konferensen har sannerligen återigen varit en andlig fest för oss alla. Vi hoppas och ber att varje medlemshem ska vara en sann helgedom av tro där Herrens ande kan vistas. Trots stridigheter överallt omkring oss kan hemmet vara en himmelsk plats där studier, bön och tro kan komma samman med kärlek. Vi kan i sanning bli Herrens lärjungar, stå upp och höja rösten för honom var vi än är. Guds ändamål bör vara våra ändamål. Han vill att hans barn ska välja att återvända till honom. Förberedda, kvalificerade, med begåvning och mottagning, beseglade och trofasta mot förbundet som de har ingått i heliga tempel. Vi har för närvarande 162 invigda tempel. De första står som monument för våra älskade pionjärers tro och visioner. Varje tempel som uppförts av dem var resultat av stora personliga uppoffringar och ansträngningar. Vart och ett står som en enastående juvel bland pionjärernas krönande arbete. Vi har det högtidliga ansvaret att ta hand om dem. Därför ska dessa pionjärtempel snart genomgå en period av förnyelse och uppgradering. Och för vissa blir det en omfattande renovering. Ansträngningar ska göras för att bevara varje tempels unika historicitet där så är möjligt och bevara den inspirerande skönheten och den unika hantverksskickligheten från generationer långt tillbaka. Detaljerna för St. George Temple i Utah har redan tillkännagetts. Planer för renoveringen av Salt Lake-templet, Temple Square och det närliggande området vid kyrkans kontorsbyggnad tillkännages fredagen den 19 april 2019. Manti och Logans tempel renoveras också de kommande åren. När dessa planer har fastställts tillkännages det också. Det arbetet kräver att varje tempel stängs under en period. Kyrkans medlemmar kan fortsätta ägna sig åt tillbedjan och tempeltjänst i andra närliggande tempel. När varje projekt är slutfört återinvigs varje historiskt tempel. Bröder och systrar, vi ser templet som kyrkans heligaste byggnad. När vi tillkännager planer på att bygga ett nytt tempel blir det en del av vår heliga historia. Nu vill jag att ni lyssnar noga och vördnadsfullt. Om jag tillkännager ett tempel på en plats som är speciell för er vill jag föreslå att ni helt enkelt böjer huvudet i en tyst bön av tacksamhet i hjärtat. Vi vill inte ha några verbala utrop som försvagar känslan för konferensen och Herrens heliga tempels högtidliga karaktär. Idag har vi glädjen att tillkänna planerna för att uppföra fler tempel som ska byggas på följande platser. Amerikanska samerna, Okinawa City, Okinawa, Eafo på Tonga, Tula Valley i Utah, Moses Lake i Washington, San Pedro Sula i Honduras, Antofagasta i Chile, Budapest i Ungern. Tack mina kära bröder och systrar. När vi talar om våra tempel, gamla som nya, må vi var och en visa genom våra handlingar att vi är sanna lärjungar till Herren Jesus Kristus. Må vi förnya våra liv genom vår tro och vår tillit till honom. Må vi få tillgång till kraften i hans försoning genom vår omvändelse varje dag. Och må vi med förnyad kraft helga våra liv åt att tjäna Gud och hans barn på båda sidor av slöjan. Jag ger er min kärlek och välsignelse med en försäkran om att uppenbarelse är fortgående i Herrens kyrka. Den fortsätter att komma tills Guds avsikter har utförts och den stora Jehova säger att verket är fullbordat. Jag välsignar er så och vittnar om att Gud lever. Jesus är Kristus. Det här är hans kyrka. Vi är hans folk. I Jesu Kristi heliga namn. Amen.
Our dear God and Father in heaven.
We are vår kära Gud och Fader i himlen. Vi är tacksamma för denna underbara generalkonferens i din kyrka. Vi är tacksamma för de budskap som kommit till oss genom dina profeter, Sia och uppenbara och andra generalautoriteter. Ge oss styrka att följa dessa råd och göra våra liv bättre och göra oss komma närmare dig, Fader. Vi är så tacksamma för varje välsignelse som vi fått som, och din ömma, milda barmhärtighet för oss. Och detta säger vi i Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast of the 189th.
Detta var en utsändning från den 189:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Talarna hade valts bland kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken stod Tabernacle Choir at Temple Square. Denna utsändning tillhandahölls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjuden.